Det rullar här tror jag, ja.
Ja, det rullar här också. För oss här på Historiepodden närmar sig sommarledigheten 2020. Med det också vår följetong. Den rullar igång nästa söndag och jag tänkte att vi skulle göra rum för den urladdningen med ett lite mindre väl avgränsat sommaravsnitt. Så har vi väl alltid gjort, tänkte jag, och gick tillbaka till förra sommaren. Inför 4 långa antika puniska avsnitt laddade vi upp med 80 minuter första månlandningen. Herregud! Ja, hur orkade vi? Den berättelsen vi kommer ta upp idag hittade jag i en essäbok av Erik Lönnroth. Lönnroth var en av Sveriges verkligt namnkunniga historiker med ett antal uppmärksammade böcker, förtroendepositioner och stolsnummer i Svenska Akademien till sitt namn. Eller det var väl bara ett stolsnummer han hade. När han dog 2002 ersattes han av Sveriges idag mest namnkunniga historiker i akademin, Peter Englund. Berättelsen som Lönnroth nosat reda på och undersökt handlar om en liten fråga. Vem hade egentligen rätt till Vetenskapsakademins prispengar för ett slags hölje till artilleriets krutladdningar? Karduser. Och i den lilla frågan spelas hela 1770-talets skrivna och oskrivna regler om kön, social status och förväntningar ut. Idag ger Historiepodden Mamsel Brun och Kanon debaklet. Den vanliga uppställningen är med Daniel Hermansson, Robin Olofsson och alla ni lyssnare. Tillsammans bildar vi vårt klassiska triumvirat. Ni är varmt välkomna, nu åker vi!
Välkomna till Historiepodden. Och detta, ja, det här är ju ett avgränsat område. Jämfört med månlandningen var ju också ganska avgränsad i det att vi pratade bara om månlandningen egentligen och just det här projektet, inte om hela Space Race.
Ja, det är sant förvisso, men de där dagarna 1969 satte ju större avtryck i mångas medvetande än de här åren på 1700-talet.
Ja. Ja, så är vi ju förstås. Källmaterialet är också lite mer begränsat i det här fallet.
Så är det. Men innan vi åker in på ämnet, har du någonting på hjärtat?
Ja, nej, jag vet inte. Jag får ju mina såna här rage-utbrott då och då. Ofta i samband med att jag tittar på tv faktiskt.
Ja, just det.
Man jagar upp sig lite grann. Det är bra för att få fart på blodcirkulationen. Och de senaste veckorna har det ju handlat ibland då om när den här Kensington-stenen har kommit på tal. Senast nu i morse faktiskt, då TV4s nyhetsmorgons filmrecensent, den här, vad heter han, Ronny Svensson, då kastade han fram det här med The American Runestone och Peter Stormares serie kring det. Alltså Kensington-stenen som vi har gjort ett avsnitt om, avsnitt 191. Och det här är ett område som inte så många känner till, kan jag tänka mig. Och då tror man ju kanske på det man blir presenterad för i tv-rutan. Och när Ronny då sitter och säger att vissa, de säger att det här är fake. Vissa säger att det är fake.
Men det här är helt fantastiskt. Man kan kanske få en annan Amerika-historia snart.
Ja, det är det som är så kul. Va? Och så är det då som säger nej, det är bara fake.
Nej, Ronny, det är inte vissa som säger det. Det är alla runforskare i över 100 år som säger att det här, det är fake. Och sen finns det en och annan kommersiellt driven amerikansk geolog som gärna inte vill att det ska vara så. Det finns ju andra mer, vad ska man säga, patriotiska intressen i att det inte skulle vara fejk också och så vidare.
Nej, inte bara patriotiska intressen utan politiskt historiebrukande intressen som vill göra vit närvaro i USA mycket äldre än vad den egentligen är.
Ja, precis. Och då blir man ju lite trött, va, när när jag kommer ihåg när vi pratade om det här med covid-19, när det bröt ut i där i början på mars, och jag var lite hård emot hur det sköttes, och det finns ju många experter som har tyckt olika kring det här, som det handlar om ett helt nytt virus och sådär. Och du som vän av ordning sa ju då att du skulle bli arg om andra utifrån historiska roet kom och till exempel kritiserade Peter Englund.
Just det.
Och det här är precis det som har hänt nu. Alltså jag undrar hur Mats G. Larssons blodtryck är. Och jag hoppas att han har lång stubin. Det vill säga han, den här arkeologen som har skrivit en väldigt, väldigt bra bok om Kensingtonstenen. För om han är i närheten av att ha lika kort stubin som mig när det handlar om tv-tittande, då borde någon övervaka hans mående. För visst husan måste man lyssna på experter även när det gäller historia. Men nej då, då sitter Ronny här och säger att
att han skulle suttit, niobarnspappan bonden skulle suttit och ristat in det här själv med runorna. Alltså,
ja, det är inte omöjligt eftersom de här runorna bara kommer ifrån 1800-talet och just det område som den här Öhman bodde i. Och jag håller för väldigt troligt att det är Öhman som har gjort det, och det är en bragd han har gjort i så fall. Inte någonting som är särskilt skamligt. Man får förfalska saker och ting egentligen. Han har inte tjänat någonting på det, utan det är ett practical joke han har gjort. Han har ju lurat uppenbarligen väldigt många under väldigt lång tid.
Ja.
Men nu så har det gått lite långt här tycker jag, när man, trots att man har då bevisat x antal gånger att det här är en falsk runskriftsinskription, den är inte från 1300-talet, den är från 1800-talet, och ändå så dras det här i långbänk, och så får man sitta och höra då att det här kan skriva om hela den amerikanska historien. Och nej, det kan det inte. Lyssna på fråga experterna!
Ja, men verkligen, alltså, jag kan inte ge annat än stort eko till det du säger. Sen vill jag också lyfta någonting som jag föreslog när jag fick ett långt och härligt upprört sms från dig på frågan att jag tycker att det här kulturbråket förtjänar en större scen och att du borde skriva en arg debattartikel i Aftonbladet eller Expressen.
Ja, det borde jag ju faktiskt kanske försöka göra. Nu använder jag den här plattformen för att uttrycka mitt missnöje med att man paketerar uppenbar historieförfalskning i nationell tv på det här sättet.
Alla kulturredaktörer som lyssnar, historiepodden @outlook.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då ska vi gå in på dagens ämne, och det gör jag genom att slå igång gången och säga kapitel 1, i vilket Lönnrot hittar en katta bland hermelinerna. Det jag tänkte göra här är ta bara 3 minuter till att ringa in ämnet, berätta lite grann vad det handlar om och så.
Mm.
Det är alltså i essäboken Tidens flykt som Lönnroths essä Mamsel Brun finns. Den är tidigare utgiven i någon historisk tidsskrift. Och han börjar med en setup. Det är ju gammal, god, klassisk stand-up-teknik. Bollen måste peggas upp innan den kan slås till. För vad som händer är att Lönnrot året 1991 har plockat upp, som man ju gör, en bok om Vetenskapsakademin av en gammal svensk historiker som inte är Lönnrot utan som är Sten Lindroth. Lindroth var inte minst en banbrytande idéhistoriker under andra hälften av 1900-talet, och även han satt i Svenska Akademin fram till sin död 1980. Alltså, det är en akademiledamot som sitter och läser en annan akademiledamots bok.
Ja.
Om Vetenskapsakademin. Inget konstigt med det?
Det här är väldigt navelskådande.
Lönnroth är ett fan av Lindroths bok. Magnifik kallar han den. Men någonting stör honom lite. För tidigt under Gustav III:s regim så har en belöning om 6000 daler kopparmynt utlovats till den person som kan visa upp ett fungerande system för att förvara krut i färdiga karduser. Man kan nog beskriva det lite grann som en patron för en kanon. Liksom färdiga sådana paket att bara ploppa ner i kanonens rör, det är vad de är ute efter.
Ja, men den här patronen är ju inte gjord av metall då, utan av, ja, tidigare var den gjord av tyg eller papp eller ja, pergament och sånt där.
Exakt. Vi får veta av Lönnroth att generalfälttygmästare Reinhold von Anrep anmälde sig. Generalfälttygmästaren, det var en av cheferna från det svenska krigskollegiet och även den som var högst ansvarig för artilleriet. Det är alltså en riktigt högt uppsatt militär. Och von Anreps karduser ska efter vissa tester ha visat sig vara mindre lyckade. Vi kommer mer till det här. Men sen dyker en doldis upp inför Vetenskapsakademin. Och här citerar farbror Lönnroth, farbror Lindroth. Ett i övrigt okänt fruntimmer. Mademoiselle Maria Kristina Brun klev våren 1774 resolut upp i akademin och presenterade vatten- och eldsäkra skott av eget fabrikat, likaledes förnissade. De befanns ha goda egenskaper, men nya och lyckade prov av Anreps projektiler tycks ha gjort att det sedan inte talades om dem. I längden segrade dock mademoisellen. Slutcitat. Det här gjorde hon eftersom hon ett decennium senare skulle få ut delar av den utlovade belöningen. Men sen då börjar Lönnroth analysera Lindroths text. Och här kommer då punchen på setupen. Redogörelsen verkar visa på att han, citat, inte är helt angenämt berörd av det plötsliga uppdykandet av denna katta bland de vetenskapliga högmilitära hermelinerna. Slutcitat. Och så lägger Lönnroth till att hela denna berättelse är mycket märklig.
Ja, det är ju en märklig historia.
Ja, eller hur? Och det finns två grejer här som jag tycker gör en påtagligt underlig. Dels har vi en tävling med oklarheter kring den eventuella vinnaren. Det är ju alltid någonting man kan nysta i. Men dels har vi en i övrigt okänd kvinna som 1774 resolut kliver fram inför Vetenskapsakademin som uppfinnare inom artilleriteknik. När man pratar om nyhetsvärdering så brukar man ju ta den här klassiska man bet hund, att det är en starkare nyhet än hund bet man.
Ja, ja just det.
När Maria Kristina Brun kliver fram inför Vetenskapsakademin, då är det ju ett tydligt tecken på en man som biter en hund.
Och vi vet ju tack vare Lönnroth lite grann om vad hon hade för bakgrund, för han har ju rotat i det,
just det,
källmaterial som han ändå har kommit över, vilket är ganska knapert, men ändå.
Då får vi ju säga att då går vi över till kapitel 2 i vilket vi lär känna mamsellen.
Ja just det. Maria Kristina Brun heter hon, eller mamsell Brun då. Född 1732, mitt under frihetstidens hattar och mössor som håller på att integrera. Samma år för övrigt som Svenska Ostindiska kompaniet drog igång sin verksamhet.
Ja, det är inte illa.
100 år efter att Gustav II Adolf stöpade och så.
Det med.
Hon hade två yngre systrar, Ingrid och Eva. Redan när de är 10 år så dör deras pappa och mamman blir då änka alltså med 3 döttrar. Mamman heter Katarina och hon hade då fått ett privilegium av kommerskollegium på tapetmakeri efter att pappan har dött. Och Lönnroth spekulerar i att hon kanske fick det här privilegiet med stöd av sin bror då. Källorna är som sagt skrala. Lönnroth har gjort sitt bästa. Familjen är hur som helst nu i en position där de är manufakturidkare.
Ja, det är fint.
Mm. Och 1751 dock så drar också mamman och då övergår ansvaret för tapetverkstaden och för familjen ju på den bara 19 år gamla Maria.
Den här familjen, den är ju aktiv och verksam och boende i Stockholm. Och de kommer bo på lite olika adresser. Men till exempel kommer de dyka upp i Gamla stan i det kvarter som kallas Daidalos. Tänk Lilla Nygatan och Munkbrogatan. Och det är såklart extra kittlande eftersom Daidalos i grekisk mytologi är den uppfinnare som bygger vingar av vax till sin son Ikaros. Det passar ju fint.
Ja, det är ju väldigt uttänkt.
Ja, eller hur?
Ja, ibland är sammanträffanden. Efterfrågan på tapeter, apropå inget, ökar ju en hel del under den här perioden. För vi har en växande medelklass i Stockholm som tycker att det är tråkigt att sitta och stirra på tomma väggar. Utan där vill man gärna ha något form av mönster, va?
Mm.
Och därför så blir det ju en produktion och försäljning som leder till att ekonomin i familjen är ändå ganska stabil. Man har råd med både dräng och piga och så.
På tal om det, kan man lyfta där husförhöret från 1750-talet som har grävts fram?
Mm.
Där prästen, utöver att säga att alla kan läsa, ger sig på att recensera familjens förstånd också.
Det är ju rimligt.
Eller hur? Maria, som är vår huvudrollsinnehavare, hon har ett försvarligt förstånd. Lilla syster Eva, hon har någorlunda förstånd. Drängen David Järnberg, han har ett rätt vackert förstånd. Men stackars pigan Greta, hon har ett svagt förstånd.
Ja. Undrar vad kriterierna var.
Han säger att alla kan läsa och så. Sen får de lite förhör på katechesen och lite bibelverser och så. Så att det handlar väl mycket om att kunna memorera saker från Bibeln.
Just det. Vi har ett samband här mellan Mamsell Brun och det svenska artilleriet.
Ja, så är det.
1766 så gifter sig en av Marias systrar, nämligen Ingrid då, med en von der Burg som är statsingenjör. Och han har ju sin tur.
Vi kan inte hoppa över hans förnamn. Han heter ju Hieronymus von der Burg.
Ja, är det så fantastiskt?
Ja, för att vara statsingenjör i Stockholm under 1700, sent 1700-tal, det är ju ett perfekt namn.
Jag hade inte kunnat föreställa mig att det här skulle bli en teaterpunkt. Och jag tänkte att det är lika bra att hoppa över ett så svåruttalat namn eftersom han också har en extremt perifer roll i berättelsen.
Men har du träffat någon, eller har du stött på någon människa som heter Hieronymus?
Nej, men jag lever ju inte i 1700-talet heller. Ja. Han har i alla fall en bekantskapskrets, den här Hieronymus. Eller vad fan som det är. Hieronymus. Och det är ju som man har, man är kompis med lite höga höjdare sådär när man är statsingenjör. Och bland annat sådana som är med i Vetenskapsakademin. Och när Marias systerson, som sen då blir produkten av det här äktenskapet, döps några månader senare, då är nämligen både Nils Lindblom och Per Lenberg med på dopet. Och båda de är professorer i artillerivetenskap. Och båda är också medlemmar i Vetenskapsakademin och domare sen då för övrigt med i den här tävlingen om förslag till karduser.
Mm.
Och förmodligen är vi ju via den här kontakten med svågern och svågerns kompisar som Maria senare överhuvudtaget får höra talas om den här tävlingen.
Ja, så är det ju. Om vi har en nålfiltstavla där vi sätter upp nålar och drar rött garn mellan olika personer. Så det är ju här som det röda garnet knyter tapetmakerskan till artillerivetenskapen.
Precis.
Jag ser framför mig någon slags soaré där Lindblom öppet beklagar sig över det sorgligt svåra att få till en bra kardus. Kanske säger han det direkt till mamsellen. Det kan ha skett i öppen diskussion, eller hon kan likt Mary Shelley ha överhört när männen pratar om verklig vetenskap och sen i sitt huvud börja idissla idéerna. Det här vet vi ingenting om, men vi kan i alla fall placera henne i en sån umgängeskrets att det kan ha snackats karduser.
Mm, det är ju inte osannolikt. Gustav den tredje, han har ju alltså knappt hunnit släppa ut de här gripna mustpartisterna och riksrådet ur den här fångenskapen som han har placerat dem i 1772 när han gjorde sin statskupp, innan han året efter 1773 utlyser den här pristävlingen som utgör avsnittets ämne då. Den här statskuppen i sig har ju då alltså förvandlat kungen till en riktig kung igen, och inte en sån där marionettkung som hans pappa har varit under frihetstiden. Tävlingen i fråga går ut på att belöna den som först kan framställa och redovisa billiga hjälpmedel till artilleriet. Det handlar inte bara om de här karduserna. Det är hälften av prissumman som är för karduser. Och sen är hälften till något som kallas för fastage, som är någon slags kärl för krut.
Just det.
Men det är ju karduserna som är intressanta för oss här.
Så att det var prioriteringen för Gustav den tredje. Ett, få statskuppen klar. Två, utlysa den här tävlingen.
Ja, och det där hör jag med att artilleriet är ju, det är ju en relevant del, om man säger så, av militärmakten. Och han har ju intressen, va? Det är både ryssar och danskar runt hörnen som man eventuellt skulle behöva tukta. Och då är det bra att ha ett fungerande artilleri, bättre fungerande alltså.
Just det. Det är inte så att Gustav den tredje sitter där på sin fina stol och tänker, jag kommer inte behöva ett artilleri.
Nej, alltså nu fanns ju artilleri innan också, men det hände att det uppstår mankemang med de här krutladdningarna när kanonerna sätts in mot fiender, eftersom det blir kvar en massa slagg och det tar lång tid att rengöra det, så måste man ladda om. Och det här skulle behöva effektiviseras, det där handlar om. Och belöningen består då av 6000 kopparmynt är meddelandet. Det är 3000 för fastaget och 3000 för karduserna.
Mm.
Enligt tidningen Ny Teknik så är summan motsvarande 150 000 kronor idag.
Just det. Jag försökte gå via Svenska Kungliga Myntkabinettet och deras omvandlare. Då fick jag det till 184 000 kronor.
Ja, det är ju i trakterna där i alla fall.
Mm.
Maria har ju stor erfarenhet av att jobba med papper och vävning och fernissa och färger och grejer. Så hon tänkte nog att det här projektet ska man nog ge sig på. Och det kommer visa sig att hon är inte den enda tapetmakaren som kommer att tänka det heller.
Och då kommer vi in i kapitel 3, i vilket vi hittar upprinnelsen till vårt debakel. Den 2 mars 1774 har Maria tillsammans med en av sina systrar stått inför Vetenskapsakademin och visat på de karduser som hon har tillverkat. Det är, som du var inne på, tidigare nämnda professorer Lindblom och Lenberg som har fått i uppgift att pröva dessa karduser. Och den här recensionen, den är nog positiv för att systrarna ska ha fått ut ett förskott och fått i uppdrag att tillverka fler karduser. De här kommer vara färdiga i slutet av september 1774, och efter att ha testats av en generalmajor Charpentier rapporteras att proven, citat, mer eller mindre fallit väl ut.
Mm. Det funkar inte varje gång, men varannan gång eller något sånt där.
Ja, exakt. Men någonting har hänt där mellan Charpentiers provskjutningar och att de resolut klev fram i Vetenskapsakademin. För månaden innan, i augusti, så har ett helt gäng med höga höns, de heter Grill, Meyer, Chapman, Lindblom, von Engeström och Vargentin klivit fram. Och vad de skriver under på är att den här tidigare nämnda generalfälttygmästare von Anrep och hans karduser, i själva verket har de fungerat finfint. Det här är bra grejer, de ska vi köra på. Och det här meddelandet kommer gå vidare till krigskollegiet, där ju von Anrep redan satt, om att hans nya skott är det nya heta och i framtiden är det de vi ska ha i artilleriet.
Absolut, det här är tipptopp grejer
det. Ja, så är det. Det här kommer gälla nu i mindre än ett års tid. För i augusti 1775, alltså året efter, kommer en ny skrivelse som säger att efter fler tester har visat sig att trots allt så funkar inte von Anreps skott så bra.
Nej.
Så att vi kanske låter det ligga.
Oj då, jaha ja. Ja, men det var ju märkligt det här att man inte upptäckte det från början då. Men det kanske vi återkommer till.
Ja, eller hur?
Hur som haver så har ju tiden gått här nu och Maria har ju då som sagt fått vad var det, 60 koppar mynt i förskott för att färdigställa nya skott för provskjutning och sådär. Hon har ju då modifierat den här kardusproduktionen lite grann också genom att lägga till ett så kallat kvinetttyg i ena änden av kardusen. Och det gör då att den brinner upp direkt och därför så blir det inte, det blir inga rester kvar i kanonen överhuvudtaget. Hon har ju också presenterat den här nya kardusen i februari 1775 och då har ju dock redan von Arnerups bidrag vunnit. Och sen så kommer ju det också att visa sig att den inte fungerar. Hela saken vinner ju ut i sanden kan man säga.
Ja, så är det.
Så vad som händer är att ingen av dem får egentligen något pris.
Ja, det är helt riktigt som du säger. Och allt efter 1775, i alla fall vid kadettkåren, så får de skott som mamsellen själv tillverkar. Mm. Och som de skjuter glatt med. Och det fungerar tipptopp.
Ja, varje gång faktiskt. 100% i effektivitet.
Mm.
Och under tiden tänker ingen av de berörda och inblandade på den här belöningen som sagt. Von Arnerup, han har ju då avlidit 1781. Och så kommer det då 1783 den 15 oktober när man slår upp tidningen vid morgonkaffet där och läser Stockholmsposten. Då står det att Gustav III ska belöna en major Wagenfeldt med 500 riksdaler för en uppfinning som han har gjort för flera år sedan. Det gällde visst någon sån där påfunnen fernissa, står det.
Mm. Det är otroligt. Kul för Wagenfeldt, själv adlig, riddare av kungliga svärdsorden och så vidare. Att han också var så duktig på att uppfinna karduser.
Ja, för flera år sedan utan att ha påpekat det förrän efter att von Arnerup har dött. Det är konstigt. Det här kommer i alla fall generera en slags arg insändarreplik i Dagligt Allehanda. Där en kapten Lindfeldt är mycket upprörd, nästan lika upprörd som när jag tittar på Nyhetsmorgon om Kensingtonstenen. Ifrågasätter att Wagenfeldt ensamt skulle få belöningen då. Och Lönnroth skriver: Wagenfeldt hade 1774 fått del av hemligheten med arbetsmetoden att preparera väv och karduspapper och av ingredienserna och fernissans kokning och gått ed på att inte hyppa hemligheten. Detta hade han nu svikit. Lindfeldt förklarade att han själv vore väl så förtjänt av belöningen som Wagenfeldt. Dessa offentliggöranden gjorde den person som av allt att döma stod för den verkliga uppfinningen uppmärksam på skumraskaffärerna som varit och var på gång. Det var Maria Kristina Brun och hon tvekade inte att göra sina anspråk gällande.
Nej, just det. Så att kaptenen Lindstedt, han blir arg, men argast av dem alla, det var mamsellen. Hon kom ju genom att den här debatten mellan de två herrarna, den förs ju i offentligheten, så hon blir ju varse om att det är olika majorer och kaptener som bråkar om vem som ska ha credit för det som är hennes uppfinning.
Ja.
Och nu kommer vi in i en härlig del av berättelsen som i mångt och mycket handlar om olika skrivelser som kommer skickas fram och tillbaka.
Ja, det är en mindre härlig läsning måste jag väl säga. Det är väldigt stolpig 1700-tals byråkratisk formulerad text.
Ja, så är det. Hon skriver i december 1783 till kungen för att det starkaste, eller till kungen, till kungliga majestätet. Hon skriver att hon med citat innerlig bestörtning måste protestera. Och som vittne så uppger hon tidigare nämnda professor Lindblom. Fråga honom, han vet.
Mm.
Nu är Gustav III i Italien och så att majestätet representeras istället av generaladmiral Trolle och av överste Toll. Av Trolle och överste Toll är naturligtvis namn som man kan tramsa med. Det är ju alltså speciellt av Trolle är ju ett kul namn. Det låter ju som en sketch där Nicke Lilltroll provar på hur det är att vara generaladmiral.
Mossa mossa på alla människor barn.
Men i alla fall, Lönnroth kallar dem två kompetenta och realistiskt tänkande män. Det här är ju kändisar från tiden. Toll förekommer ofta i berättelser från den här tiden. Rysk-svenska kriget 10 år senare och så vidare. Och han har ganska matiga inlägg på till exempel NE. Där det till exempel står överste och chef för arméns flotta. Generalmajor 1776 övergick 1780 till örlogsflottan som under hans dynamiska ledning nydanades. Av Trolle räknas som en av svenska flottans driftigaste ledarpersonligheter.
Ja, och så kommer han ju från en av de äldsta adelssläkterna i det här landet.
Mm.
Trollarna.
Just det. Med Nicke Lilltroll som stamfader då. Vad kommer två sådana dynamiska och realistiska män göra med mamsellens skrivelse? Jo, i gammal god svensk sed så beordrar man en närmare undersökning.
Mm.
Och precis som Maria önskat så beordras professor Lindblom att knåpa ihop en text. Vad säger du om det här?
Ja, jag hade gärna sett det här. Som det hade varit kul om det var som en slags utfrågning eller KU-förhör. Att personerna kommer dit och får sätta sig ner framför de här värdade människorna i krigskollegiet och sen avlägga sin rapport och sen får de veta hut. Men så verkar det inte riktigt ha gått till. Den här professor Lindblom, han lämnar istället en skriftlig redogörelse för den här historien om karduserna. Och han går i aningen kring det hela som katten kring het gröt när det gäller von Arnöps karduser.
Ja, så är det. Lönnroth kallar honom påfallande försiktig.
Ja, eftersom man kan tänka sig att krigskollegiet inte skulle uppskatta att höra talas om att den här avledna artillerigeneralen har tillverkat karduser som inte har fungerat överhuvudtaget, så var det väl därför han var lite försiktig. Man vill inte stöta sig med de här krigskollegiekillarna.
Nej, dels det, verkligen, att det är liksom, där har man ju döda människors tår att inte trampa på, men sen så har vi också halva Vetenskapsakademin, han inblandat, som har gått i ed på att det här var toppenkarduser.
Ja, just ja, det är det man har tänka på. Lindblom påpekar i alla fall att mamsell Bruns karduser, de var bättre än några andra tapetmakares, även om man undviker att jämföra med von Arnöp. Efter 1774 så har man också uppenbarligen använt Bruns förbättrade karduser med det här kvinetttyget. Och det hade ju aldrig blivit några fel. Men Lindblom säger att han inte minns riktigt om han hade rapporterat det här vidare, att det var hennes karduser som hade använts. Det var minnet lite grumligt, va? Och Lönnroth skriver: men det verkar som om han dragit sig för att direkt uppge att mamsell Brun hade rätt i sitt påstående att hon och ingen annan hade uppfunnit de bästa karduserna. Kanske har han varit rädd för att Gustav III skulle påminna sig om att han hade belönat Wagenfeldt för denna samma uppfinning och drabba Lindblom med kungligt onåd. Kanske har han bara varit rädd för att bli uppfattad som mamsell Bruns vän och bundsförvant när hon nu själv hade bett om att man skulle avfordra honom ett utlåtande. Man skickar den här frågan på remiss nu då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Krigskollegiet, de har ju fått den här frågan på remiss från kungen och nu ska de dra sina slutsatser och sen ska de lämna det vidare till hans majestät då.
Ja, exakt. Utöver Lindbloms svar så har de grävt fram några gamla rapporter från tiden. Och det hela landar i att majestätet efter kungens hemkomst lägger över det hela på Maria. Visst, du kanske har rätt i det du skriver, men kan du bevisa det?
Just det.
Och då tänker man väl att nu är det här ärendet, om inte löst så är det i alla fall pausat. Och jag tänker att den som inte räds den svenska byråkratin kan ändå få saker och ting gjorda, som det gamla djungelordspråket lyder. För att Maria, hon fortsätter svinga. Den här gången så vänder hon sig till Kungliga Vetenskapsakademin för att få hjälp. Mm. Och där sitter fysikprofessorn Johan Carl Wilke som nytillträdd ständig sekreterare. Och han börjar skriva lite brev fram och tillbaka. Och det finns lite korrespondens mellan Wilke och professor Lindblom bevarad. Och i de här breven så är Lindblom lite mindre orolig för att göra människor upprörda. Mm. Han är lite tryggare och då tar han ut svängarna mer. Han säger att han inte har medverkat vid någon lyckad skjutning med von Anreps skott. Och han tycks minnas att när man provsköt hennes karduser för första gången så var det någon av herrarna, kanske till och med Wilke, som föreslagit att man borde öppna kardusen i ena änden, klippa ett litet hål. Mm. Varpå major Wagenfeldt ska ha skrockat att när mamsellerna får hjälp, då kan det lyckas. Lindblom skriver också att han har inte sett kvinnett på någon annan än Maria Bruns skott. Och dessutom får vi reda på att första gången någon hörde talas om den här typen av karduser, då kom det från en underofficer i Stralsund samt en okänd straffånge. Alltså, om allt detta stämmer, har det funnits människor som har pitchat idén tidigare än Maria Kristina Brun, men de har befunnit sig på ett sånt bekvämt avstånd från makten att de lätt kunna skjutas åt sidan. Det är några av de sakerna som framkommer i korrespondensen.
Ja, Wilke har ju då bekymret att det har ju trots allt gått nästan snart 10 år sedan den där tävlingen, och nu är det ju så att medlemmarna som var med då va, på den där tiden, de har antingen dött och då har man extremt dåligt minne, och lever man så har man kanske också fått sina minnen fördunklade av en massa andra viktiga saker som har pågått.
Just det.
Och nu gäller det då att skicka springpojkar till arkiven och rota fram en massa gamla protokoll, och sen håller han ju på då och brevväxlar med folk som var med då och ser vad kommer ni ihåg om den här historien. Och själv var han ju också med och betraktade de här provskjutningarna, vilka alltså.
Mm.
Och det gäller ju här att man inte ställer tillit för sig själv, att man har gjort något fel själv i historien där. Så att det kommer ju Wilke bland annat ha att tänka på också.
Ja, verkligen, så är det ju. Men någonting som tydligt framkommer är att den här skrivelsen där hälften av ledamöterna vid Kungliga Vetenskapsakademin skrivit på om hur bra von Anreps karduser fungerade, det är otvivelaktigt ren lögn. Och den rekommendation som gått till krigskollegium om vilka karduser som skulle användas innebar alltså att den officiella politiken i ett års tid skulle vara att det svenska artilleriet skulle använda skott som inte fungerade.
Det är något DDR-aktigt över det här.
Ja, faktiskt.
Till slut, som sagt, som vi sa innan, så gick det ju inte att dölja hur usla de här von Anreps karduser var. Och det var ju då man 1775 hade börjat gå över till Mamsell Bruns fullt fungerande karduser med det här kvinetttyget i botten.
Mm.
Och Wilke hade ju ett av de här breven som han hade fått in när han förhörde sig hos olika folk, kom ju från en generallöjtnant från Arbin som också intygar att Bruns karduser var väldigt bra. Och han skrev så här: att hon var den första som uppgivit det minst kostsamma och tillika sådana som uthärdade både eld- och vattenprover och efter applikation av kvinett aldrig misslyckats vid provskjutningar och vid kadetternas exercis. Och det här är en tung referens att von Arbin ger henne det här, att hon var ju först att tillverka en sån här kardus som alltså ska tåla både väta och eld. Så de är ju många nu, de här, förutom Lindblom så kommer också von Arbin in, och sen har man lite protokoll och grejer. Och det är mer och mer saker som tyder på att det var nog så kanske att det var Bruns karduser som borde ha vunnit. Men nu har vi den oerhört pinsamma situationen i den här historien som har poppat upp igen då efter 10 år till ytan. Att Vetenskapsakademin har medlemmar som har godkänt de här usla karduserna som von Anreps hade tillverkat. Och nu måste man då skriva ett nytt utlåtande till kungen. Och vad ska han säga om det här som hände för 10 år sedan då? Det här måste vi på något sätt gå runt för att undvika bannor från hans majestät. Och den här skrivelsen som vilken författare då, eller först är det så här att Vetenskapsakademin, de godkänner en text som man har bestämt sig för att man ska skicka till kungen. Sen ändrar då vilken lite grann i den här, putsar den lite innan den når kungens ögon. Och den inleds då med att aktuella personer, de har ju inte så lite omfattning dött, det ska vi komma ihåg här, och att det är svårt att minnas alla där vi följde upp några omständigheter som vi egentligen hade försiggått där 1774, när den här episoden med von Arnhems Kardus kom på tal. Och så anger han att man har hittat en notering trots allt i slut i dagboken från den 10 augusti 1774 om någon slags muntlig berättelse angående hundra avskjutna skott som hade lyckats. Och sen så står det så här: men av vem och av vad anledning denna skjutning blivit verkställd, därom har så mycket mindre någon upplysning och visshet kunnat inhämtas, att ingen av akademins ledamöter kunna påminna sig att ha varit tillstädes vid någon med så många anrepska skott lyckad provskjutning. Så det här kom ingen av dem egentligen ihåg.
Nej, de är döda eller har glömt bort vad som egentligen hände.
Just det, och hur ska kungen kunna ifrågasätta det här nu? Nej, det kan han ju inte.
Nej, det är krishantering.
Ja.
En sak som har framgått i de här breven som Wilkes har samlat ihop är ju att det kan ha varit han som kom på idén att man skulle öppna upp den där kardusen. Så han hade ju kunnat lyfta fram sig själv, men Lönnroth skriver att han var hänsynsfull nog att inte träda fram i egen person, men inte generös nog att erkänna betydelsen av hennes nya användning av tyget.
Nej, precis. Men Lönnroth skriver också att i och med den här formuleringen så har han på detta finurliga sätt själv ögonvittne trasslat sig ur dilemmat med det falska intygandet.
Så året har hunnit bli 1786 när det slutligen landar på det kungliga majestätets skrivbord en gång för alla. När man kollar igenom Vetenskapsakademins rapport så har Maria inte lyckats bevisa att hon var först. Men majestätet kommer ändå landa i att hon trots allt är värd en del av den här belöningen. 166 riksdaler ska hon få kvittera ut som tack. Det är mindre än majorens 500 riksdaler. Men det är ändå inte en oansenlig summa. Jag tänkte läsa det som Peter Duritz på Tekniska museet har skrivit om prispengarna. Han skriver: ofta brukar det hävdas att Maria Kristina Brun bara fick en bråkdel av den prissumma som hon egentligen skulle ha rätt till. Detta stämmer inte. Prissumman var 1773 när den utlystes 6000 daler kopparmynt för utveckling av både fastage och kardus. Alltså 3000 daler kopparmynt för utvecklingen av fastage och 3000 daler kopparmynt för utvecklingen av kardus. Vid myntreformen år 1777 blev riksdaler specie huvudvaluta och växlades mot 18 daler kopparmynt. En riksdaler var lika med 48 shilling. Den totala prissumman angavs efter myntreformen som 333 riksdaler och 16 shilling. Den 8 maj 1787 kvitterade Maria Kristina Brun ut den halva av belöningen som gällde karduser. 166 riksdaler och 32 shilling specie. Så man landar slutligen att hon får ut den delen av belöningen som hon är förtjänt till.
Den här summan som gällde kardustävlingen.
Exakt.
Ja, det var ju med viss fördöjning dock, om man säger så. Och mycket, mycket processande innan dess.
Ja, och mig veteligen så fick inte Wagenfeldt lämna tillbaka sina 500 riksdaler.
Nej, om han nu fick dem. Han hamnade ju också i situationen här för att han behövde på något sätt bevisa det här. Men det där det är mycket som är oklart här. Det annonserades ju att han skulle få det här priset. Men sen var det något stul med där också här för mig. Och andra sidan så klarade han sig nog rätt bra utan de där pengarna med. Till skillnad från mamsell Brun kanske. Hon kommer ju att leva på de här pengarna så länge hon bara kan nu.
Mm.
Jag vill också bara lyfta här att 1786 när kungen ska fatta det här beslutet, då har han ju då har han ju en massa annat att tänka på än gamla pristävlingar. Han håller ju på att instifta Svenska Akademin här för tusan. Och sen ska han iväg precis på årets riksdag och kanske lyckas man få till ett krig mot Danmark då. Det hade ju piggat upp. Men det här är alltså då också 3 år före den här famösa förenings- och säkerhetsakten som han driver igenom 1789 som ger honom nästan enväldig makt. Så 1786 kunde fortfarande den här tråkiga riksdagen sätta sig på tvären, och det gjorde man ju också och körde in pinnar i hans krigsplaner. Så det blev inget krig mot Danmark som han hade hoppats. Så han är ju på dåligt humör när han kommer till kontoret och det ligger en massa kuvert och brev och grejer där från diverse olika vetenskapsakademier och krigskollegor och tapetmakerskor som vill ha pengar.
Ja.
Men det är en massa långrandiga utsagor och sånt där. Men efter några månader, det tar ju ett tag innan han sätter sig ner och går igenom alla de här dokumenten. Men sen så landar det ju som sagt i att hon får de här pengarna till slut.
Kapitel 5 då, i vilket kardusen knyts ihop. Ska vi börja med vad det här säger om samhället, eller ska vi börja med vad som händer med mamsellens liv?
De här prispengarna kommer ju göra att hon slutar med tapetserverkstaden. Nu är det färdigt tapetserat, vad man ska säga.
Ja.
Och hon flyttar till Söder i Stockholm, för där bor ju också hennes syster och hennes man, den här Hieronymus.
Von der Burg.
Och hon bor tillsammans med den andra systern i Katarina i norra kvarteret. Och hon kommer att dö i oktober 1808, 77 år gammal. Och då är man gammal på den här tiden. Men då var pengarna slut också.
Ja, men det var ju fint att ha en liten pension att leva på ändå. Jag tycker det är intressant när man zoomar ut och börjar granska vad som egentligen har skett. För det blir en intressant spegling av det Sverige som 20 år senare står inför statskupp och nydaning. Kungliga Vetenskapsakademins ledamoter, vetenskapens högborg, har begått tjänstefel för att premiera och skydda en högt uppsatt militär och adelsman, von Anrep då. Major Wagenfeldt, representant för ett stånd som liksom har heder som sin utmärkande egenskap, det är ju det de pitchar in. Det är det vi gör. Vi krigar och vi har heder och vi har alla de här grejerna. Han har inte haft problem med att ljuga för sin konung. Och konungen, en person som Lönnrot kallar intelligent men slarvig. Man kan se här ståndssamhället som kraftigt håller på att förändras. Lönnrot har ett slags resonemang om det adelsmän som inte har samma religiositet längre, som fungerar i en annan kontext och som ljuger och tar varje chans att förbättra sin egen position. Nu kan man väl säga att det har väl hänt i andra tider också än bara 1700-talet. Men det är ändå intressant eftersom vi verkligen är inne på slutskedet för den här fasen av den svenska historien.
Ja, man lyckas ju släta över de här lögnerna också till slut. Man får ju säga att allting slutar gott ändå till slut här. Hon får sina pengar och de slipper att dras i vanära förrän nu.
Ja, exakt. Lönnrot är också inne på att enda anledningen att den här kvinnan från borgerskapet, en katta bland de högadliga hermelinerna, kunde få det erkännandet som hon fick var eftersom hon hade kontakter ibland de höga herrarna. Det är ju faktiskt fullt möjligt att den första som pitchade de här idéerna var någon militär i Stralsund eller den här mystiske fången. Så att om man är helt besatt vid det här, vem var egentligen först med det, då är det kanske inte ens Maria Kristina Brun man ska fastna, utan det ska man fortsätta gräva i det.
Ja, och sen kan det ju vara så att folk kommer på samma saker på olika platser och oberoende av varandra också förstås.
Ja, så är det ju. Ska vi säga att det var berättelsen om mamsellen och kanondebaclet?
Det kan vi konstatera, och tacka för att ni har lyssnat.
Ja, tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Hej med er!
Det gör vi. Hej, hej!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.